Dagens evangeliet text är från Matteus 28, den klassiska texten som vi brukar kalla för missionsbefallningen. Jag läser. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Söndagens tematik handlar om Gud, liksom den här predikan. Inte överraskande precis då. All predikan handlar om Gud, eller borde göra det på något sätt. Idag sammanfaller två olika sätt att tänka och tala och uppleva Gud. Vi möter Gud som han uppenbaras i Bibeln, som Fader, Son och Helig Ande. Och så möter vi Gud som den osynlige, en dold Gud, en Gud som inte kan fångas in och som hela tiden undflyr det vi kan tänka, känna och säga, men som ändå på något sätt gör sin närvaro påmind hela tiden och varje dag. I Bibeln uppmanas vi att lära känna Gud. Att lära känna Gud är ett sätt att lära känna oss själva. För i relation till Gud förstår vi vilka vi är. Vi är inte Gud. Men Gud bor i oss. Vi är skapade till hans likhet och avbild. Och det betyder någonting. Och vad det betyder har vi ett helt liv att försöka ta reda på. Lyckligtvis behöver vi inte göra det ensamma. Utan vi får lära känna Gud tillsammans med varandra, med kyrkan, med församlingen. Så många vi är, så många gudsbilder finns det runt omkring oss. Så stor och mångfaldig är Gud, att inte ens 7 miljarder mänskliga gudsbilder på vår jord kan uttrycka all Guds storhet och mångfald, även om vi försöker. Dagens evangelietext är alltså den klassiska missionsbefallningen. Det är en text som kanske mer än någon annan bibelvers har påverkat den kristna kyrkan. Den här texten har gett kyrkan dess missionella kallelse. Gå ut, sprid det glada budskapet. Gör människor till Jesu efterföljare och lärjungar. Kyrkans missionsuppdrag är antagligen det mest galna, otroliga, svåröverskådliga och okontrollerbara uppdrag som någonsin getts människor. Här har vi både då och nu en handfull handfallna men handfasta män och kvinnor som får Guds uppdrag och förtroende att sprida berättelsen om Guds kärlek. Kärlekens Gud som har skapat världen och som älskar världen så oerhört att han uppenbarat sig som människa, levde, led och dog och uppstod av ren kärlek till alla människor och hela skapelsen. Allt detta för att, som vi säger, försona världen. Att visa hur vi kan leva ett gott liv när vi älskar och tjänar varandra, som Jesus Kristus har lärt oss. För den här berättelsen som är så djupt rotad i den judiska och senare grekisk-romerska kulturen har kunnat nå till så många folk och kulturer är ett ofattbart mirakel. Och visar på Guds storhet Guds verk. Idag har vi hundratals, ja tusentals översättningar av bibeldelar. Vi har församlingar och kristna grupper i alla världens länder och hörn som använder sitt språk och sin kultur och sina möjligheter för att lova Gud och tjäna varandra. Men i viss mån handlar detta mirakel också tyvärr om makt och kyrkans maktmissbruk. För ibland har kyrkan trott att det skulle gå att tvinga, hota eller locka människor till att bli Jesu lärjungar och handlat därefter. Det står ju faktiskt inte i missionsbefallningen hur vi ska göra folk till lärjungar annat än att lära och döpa. Men man tycker ju att kyrkan i alla tider av Jesus sätt att leva och verka skulle ha förstått någonting av hur mänskliga Guds avbilder är värda att bemötas. Med nyfikenhet, med respekt, med kärlek och omsorg. Inte som omvändelseobjekt som ska tvingas in i Guds rike. Eller som riskerar bli ointressanta ifall det visar sig att det inte direkt hörsammar kallelsen. Men i bästa fall har den kristna missionen varit brobyggare mellan språk och kulturer. Det har varit respektfull mot andra levnadssätt. Och dialogen har varit ett sätt att lära sig och lära ut. Missionsarbetet har varit långsiktigt och djupgående. Men i sämsta fall har kyrkan kommit med vapen och makt, gått makthavarnas ärenden, exploaterat, misshandlat och dödat i frälsarens namn. Och följderna av det här får kyrkan ännu jobba med, både i postkoloniala länder och i människors attityder mot dagens kyrka. Men missionsarbete är inte någonting som bara utförs på andra breddgrader. Varje kristen är en missionär. Eller som baptistledaren Johan Onken sa, varje baptist är en missionär. Men det gäller ju inte bara baptister, men också oss. Vad vi än gör, var vi än rör oss, bär vi med oss vittnesbördet om Guds kärlek till vår omgivning och människor i vår närhet. Att leva och verka missionalt är att lära känna, att bygga broar, att vara ödmjuk och samtidigt bära på en tro och övertygelse om vem Gud är. Den samtidigt uppenbarade och fördolda Guden. Redan i Nya Testamentet ser vi hur den tidiga församlingen börjar med det så kallade översättningsarbetet. Det som det kristna vittnesbördet innebär. Hur kan vi knyta an till det som människor redan känner till? Till deras liv, föreställningar och förhoppningar. Hur kan vi hitta en ingång till människors hjärtan, till deras livssituation, så att deras nyfikenhet för den uppenbarade Guden kan väckas? Aposteln Paulus var beläst. Han kände till hur olika kulturer tänkte. Och han knyter an till andra och deras egna berättelser och deras poeter. Och för dit, för in den kristna berättelsen dit. Han anknyter till altaret med inskriptionen åt en okänd Gud. Och berättar för människorna att denna Gud inte längre är okänd. Denna Gud har uppenbarat sig genom Jesus Kristus, Jesus från Nazaret. Den Jesus som Paulus själv mötte på vägen till Damaskus. En väg som förändrade hans eget liv. Från att ha varit en religionsförföljare till en som själv kommit till tro och blev förföljd för sin tro. Kyrkans historia är fylld av berättelser om hur missionärer, evangelister, yrkesmän och kvinnor och helt så kallade vanliga troende byggt broar till andra människor, till deras livsberättelser, upplevelser, språk och kulturer, ledda av den osynliga guden, den heliga anden. Och anden blåser som bekant vart den vill. Anden är både generös och frikostig när den förbereder mark för missionen och verkar genom kyrkans mission, som är Guds mission, eller missio dei som vi brukar säga. Att anden är generös och frikostig är en förutsättning för när vi ska försöka översätta en tyvärr ofta europeiskt eller amerikanskt färgad judisk, grekisk, romersk berättelse till andra kulturer. Vi kan skapa förutsättningar. Vi kan översätta Bibeln så gott vi kan. Och vi kan leva ut Kristi kärlek. Men det är fortfarande anden som gör ordet levande. Anden som väcker tro. Det mysterium som vi i alla tider har försökt komma åt men aldrig lyckats riktigt definiera. Vem kommer till tro? Varför och hur? Och varför är det andra som vi kanske tycker att inte kommer till tro på Kristus? Och här är det mycket som är fördolt för oss. Ett stort mysterium. Den fördolda guden som verkar på sätt som vi inte kan förutse. Kyrkan utan anden är som en bil utan bränsle. Som ett hus utan elektricitet. Det ser bra ut, men fungerar inte. Kyrkan behöver hela tiden anden för att ordet ska börja leva. För vad är ett kors utan kontexten romerskt avrättningsredskap? Vad är frälsning? Vad är blodsoffer? Vad är försoning? Varför ett lamm? Vad är vi? Kan Gud ha en son? Är Gud en eller tre personer? Hur förhåller sig er Gud till vår Gud eller våra gudar? Måste vi överge tron på förfädernas andar? Måste vi överge vårt månggifte eller vår omskärelse för att kunna bli kristna? Hur mycket av vår egen kultur ryms med in i ert kristna nålsöga? Varför duger vi inte som vi är? Vad är det vi måste förändra? Kan en kyrka med månggifte vara med i kyrkornas världsvida gemenskap? Kan nattvarden firas med vin, bröd och fisk som den tidiga Valdensakyrkan gjorde med den uppståndne Kristus som förebild? Kan människor döpas i sand då det inte finns vatten att tillgå? Och hur översätter vi ord som frälsning och försoning? Det språk som saknar dessa ord. Vad är det vi knyter an till? Anden visar hur vi kan översätta evangeliets ord och företeelser till andra kulturer. Till våra medmänniskors liv. Ibland går det bra. Men ibland går det så där. Lite som på styltor. Renlärigheten kan det vara si och så med, tycker vi. För det finns så många lokala seder och praktiker som vi inte tycker passar in i det kristna tron och livet. Eller vi har kanske svårt med våra vänners tro på Gud och Jesus. Och deras livsstil som inte riktigt passar in i vårt tänk. Samtidigt som de är öppna för nyandlighet och en del tänkande ur andra religioner. Som vi tycker verkar vara sunt och bra. Hur förhåller vi oss till dem? Hur verkar den fördolde guden i deras liv? Men tron är väl inte bara för dem som kan ta emot den på det intellektuella. planet. Jag vet, vi satsar på att lära folk läsa, undervisa, lära oss trossatser och så vidare. Men är det bara så som den helige ande kan nå in i våra hjärtan och skapa tro? Nej, tron är inte bara för dem som kan ta emot Gud på det intellektuella planet. Och det visar redan den långa rad av kristna mystiker som kan tala om den fördolda guden på ett intuitivt sätt och använda bilder och uttryck som breddar förståelsen av Gud, den fördolde. Här i veckan har jag läst lite om Julian of Norwich, eller Norwich kanske man ska säga, som blev sjuk och fick se Kristus i några visioner som hon skrev ner. Hon är en av den kristna kyrkans allra mest respekterade mystiker. Ingen skulle kunna säga att hon inte tror på Gud, både den synliga och den fördolda. Men hon använder ord och termer som vi kanske är lite främmande för. Kalla Gud för mor, kalla till och med Kristus för mor. För henne blev det moderliga hos Gud så tydligt och så talande. Vi gör det ännu mindre troende, mindre ortodox renlärig. Eller hur tror personer med grava intellektuella funktionsnedsättningar? Kan ni bli döpta? Ni kan ju inte bekänna med sin mun. Kan ni ta emot nattvarden? Vi vet ju inte vad det betyder. Men liksom ett litet barn kan de känna tillit, kärlek och omsorg. Även om de så att säga inte tror med tankar och ord. Gud är också hos dem lika nära som luften de andas. Jag har två kollegor som en är pensionerad och den andra fortfarande aktiv tjänst som jobbat med graft. Med människor med grava intellektuella funktionsnedsättningar. Förmedlar man Jesu kärlek när det är svårt att sitta stilla och det kommer ljud som man inte kan kontrollera och tics och andra rörelser som ingen kan någonting åt, när uppmärksamheten är på noll? Hur kommunicerar vi Guds kärlek? Det är inte som vi tycker att det borde vara. Men när vi vet att också dessa människor är lika mycket värda, lika mycket älskade som du och jag eller någon annan. Så vad är tro? Om inte ett enda stort mysterium som vi har fått ledtrådar av genom den synliga guden. Men där det osynliga, det vi inte ser och kan mäta och känna, finns där liksom som under ytan på ett isberg, mycket större och vidare och kraftigare och kanske lite mer skrämmande och mysteriöst än det vi ser. Och ändå lika verkligt. Anden är både gränsöverskridande och tydlig. Anden liksom sipprar in och viskar evangeliet, också där vi kanske tycker att människor tror fel. Att de inte vet tillräckligt eller prioriterar fel. Men anden vittnar hela tiden om Kristus som blåser in sin livsande i varje människa till frälsning och på nytt födelse. Ta emot helig ande, säger Jesus till lärjungarna, och andas på dem. Ta emot helig ande, säger Jesus till dig och mig idag, och andas på oss. Gud fördold ibland oss är den heliga anden som verkar osynligt, långsiktigt, men lika verkligt som det vi ser och hör. Men Gud verkar också i det vi ser och hör utan att vi kanske förknippar det med Gud. Men om vi tror på inkarnation, att Gud blir människa och att varje människa bär något av Gud inom sig, är det inte då också så att allt gott som finns i världen, allt gott som människor gör, är en del av andens verk? Är det inte då så att allt gott som sker i vår värld är ett verk av den dolda guden? Tänk på alla människor som bryr sig om varandra. Föräldrar älskar och tar hand om sina barn. Familjer och samhället tar hand om de äldre, svaga och utsatta. Vi skapar regler och bestämmelser för att skydda de försvarslösa. Vi arbetar mot klimatförändringar. Vi jobbar för fredsavtal. Vi ställer upp för varandra. Vi ger pengar till mission och utvecklingssamarbete. Vi utbildar pastorer och församlingsledare. Vi arbetar mot rasism och homofobi. Vi lyssnar på dem som har det svårt. Vi utarbetar terapiformer för dem som är traumatiserade. Vi gör upp regelverk för hindrande av smittspridning. Vi gör vårt bästa för att hindra pandemin, även om vi ibland jobbar i blindo. Vi utmanar rika länder att dela med sig av vaccinlicenser så att alla människor ska kunna bli vaccinerade. Vi har trafikregler. Vi tar hand om våra döende och vill ge dem ett värdigt slut på livet och en vacker begravning. Vi respekterar människors självbestämmande också när vi inte håller med om deras åsikter eller livsval. Vi utbildar och fostrar våra barn och unga att ta ansvar och tillföra världen någonting gott. Allt det här och mycket mer kan ses som ett verk av den fördolda guden. Om vi öppnar våra ögon för Guds storhet. Idag när vi öppnar våra ögon och tittar ut, eller kanske tar oss ut, ser vi hur naturen vittnar om den dolde guden. Grönt är Guds färg idag. Gräset som grönskar, trädens löv som slår ut, äggar, äppelträd och körsbärsträd blommar, fåglarna sjunger, djur får ungar. Gud kramar om sin skapelse, värmer och ger nytt liv. Gud kramar också om dig och värmer och ger nytt liv idag. Han kramar om sin kyrka, sin församling. Ingjuter helig ande i den, i oss. Och säger, det finns hopp. Det finns glädje. Ta emot den osynliga gudens kärlek. Och så ser vi hur tron och livet sammanfaller. Och idag lovsjunger vi Gud, den uppenbarade guden och den fördolda guden. Vi lovprisar honom för hans storhet, både det vi ser och det osynliga som vi inte ser, men det som finns och det som ska komma.